lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till det sjunde kapitlet i Jesaja bok, där vi får en profetisk förutsägelse av Immanuels jungfrufödsel och av Assyriens invasion av Judarike. Vers 1 och 2 i kapitel 7 talar om inbördeskriget mellan Juda och Israel, där Syrien var allierad med Israel, vilket skapar stor skräck i Juda. Verserna 3-9 talar om Herrens budskap till kung Ahas, som får veta att fiendens planer inte ska lyckas. Samtidigt påminner Gud kung Ahas att om de inte vill tro Herrens ord, så kommer de inte heller att kunna hålla stånd mot fienden. Verserna 10-16 talar om att Gud stadfäster med ett tecken en jungfrufödsel som ska ske i Davids ätt. Verserna 17-25 talar om Assyriens kommande invasion av Juda, och profeten förkunnar att det är Guds dom över folkets avfall. När vi nu vandrar genom Jesaja kapitel 7 ska vi minnas att profeten som här talar, han har stått inför Herrens ansikte. Han har blivit vidrörd av Gud. Hans synder är försonade, och efter att det skett är han också villig att utan reservation fullföra den gärning Gud har kallat honom till. Och han måste räkna med kraftigt motstånd från ett folk som har avfallit från Gud. Även Ahas, kungen i Juda, handlade orätt, som vi kan läsa i Andra Kungabok 16, vers 2. 20 år gammal var Ahas när han blev kung, och han regerade 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i Herrens, sin Guds ögon, så som hans fader David. Det är bakgrunden för det vi nu ska läsa. Jesaja 7, vers 1. När Ahas, son till Jotam, Ussias son, var kung i Juda, hände sig att Resin, kungen i Aram, och Remaljas son Peka, Israels kung, drog upp mot Jerusalem för att strida mot det, men förmådde inte inta staden. Profetian vi ska möta här i kapitel 7 kommer som en följd av Jesaja möte med Gud, hans kallelse och uppdrag som vi läste om i kapitel 6, och som skedde det år kung Ussia dog. Ussia efterträddes av sonen Jotam, och han regerade i 16 år. Och i Andra Kungabok kapitel 15, verserna 32-34 får vi veta följande. I Pekas, Remaljas sons, Israels kung, andra regeringsår, blev Jotam, Ussias son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Ussia hade gjort. Ahas regerade i 16 år, och han var en mycket dålig regent. Hans tid präglades av inbördeskrig, smärta, nöd och trångmål. Och om du vill veta hur det var, så säger Andra Kungabok 16, vers 3 och 4, att han vandrade samma vägar som Israels kungar. Han lät också sin son gå genom eld efter den avskyvärda seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Och han bar fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Ahas var en eländig kung som ledde folket till avfall från Gud. Och i nord kom nordriket Israel tillsammans med Syriens kung upp emot Ahas, som var fylld av fruktan och ångest. Och även om nordriket och Syrien inte hade lyckats besegra honom, så hade Ahas verkligen orsakat anta att de snart skulle besegra honom. Därför skälvde Ahas av fruktan och oro. Och vi läser vers 2 i kapitel 7. När man berättade för Davids hus att arameerna hade slagit läger i Efraim, skälvde Ahas och hans folks hjärtan, som skogens träd skälver för vinden. Ahas kunde inte räkna med Herrens välsignelse över sitt liv eller över nationen, eftersom de hade vänt Gud ryggen. Därför är både han och folket skräckslagna över alliansen mellan Syriens kung och Israels kung. De hade också för en kort tid sedan försökt inta Juda. Var för sig så kunde Juda kanske klara dessa fiender. Men när de nu förenat sig för att inta Jerusalem, så inser Ahas att Juda rikes dagar är räknade. Men vi lägger märke till att trots att Ahas är en ogudaktig kung, så är Gud ännu inte redo att låta Juda folk föras bort i fångenskap. Och som vi redan vet från historien, så ska Juda inte bli bortförda norrut till fångenskap, men många år senare ska de föras bort i fångenskap i Babylon. Vi läser Jesaja 7, vers 3. Och Herren sade till Jesaja: gå nu med din son Sear-Jasub och möt Ahas vid änden av övre dammens vattenledning, på vägen till Valkarfältet. Eftersom Guds timme ännu inte hade kommit för Juda, så var Gud ännu inte redo att utelämna Juda. Därför önskar Herren styrka Ahas mod, så att han inte ska ingå i en dåraktig och bräcklig allians med Egypten. Och Herren sänder därför sin budbärare Jesaja för att personligen möta kung Ahas. Och det är flera detaljer vi ska lägga märke till i den här versen. För det första, Jesaja skulle möta Ahas vid övre dammens vattenledning. Alltså vid den plats där det livgivande vattnet strömmade till Jerusalems invånare. Här kunde folket släcka sin törst. Och det är en stark andlig illustration. Ingen blir tillfredsställd av en rörledning fylld med vatten. Förutsättningen för att få törsten släckt är att det finns en kran på vattenledningen, genom vilken du får del av vattenledningens innehåll. Och det är en stark andlig symbolik. Möt Ahas vid änden av vattenledningen. Det vill säga, du kan inte få ut välsignelse var som helst från Davids hus. Men längre ut i hans släktlinje, vid änden av hans släkt, så kommer en som är livets vatten, och det är Herren Jesus Kristus. Han kom av Davids ett för att ge oss livets vatten. Jesaja skulle möta kung Ahas vid ändan av övre dammens vattenledning. Ordet för damm är bereka, ett ord som har sina rötter i ett ord som betyder välsignelse. Och i Israel är vatten verkligen en välsignelse. Det är förresten samma ord som används i Saltaren 84, vers 7. När det vandrar genom Tåredalen gör det den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. Och eftersom det var vid den övre dammens ända, så kan vi säga att Jesaja skulle möta kung Ahas vid ändan till den övre välsignelsens källa. Det är också intressant att lägga märke till. För ordet övre, det är ett ord som används mer än 30 gånger om den högste. Du kanske minns från vår vandring genom första Mosebok att det blev sagt om den som kom Abraham till mötes att han var präst åt Gud den högste. Och nu blev välsignelsen från den högste given vid ändan av vattenledningen när Kristus kom in i vår värld. På vägen till Valkarfältet. Det är inte på vilken som helst väg detta möte sker, men på den väg som Gud har sagt. Och i Ordspråksboken 16:17 står det: det redligas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg, han bevarar sitt liv. Det handlar alltså om vägen där man flyr det onda. Och det gör man genom att ta sin tillflykt till honom som är god och som säger om sig själv: jag är vägen, sanningen och livet. Vägen till Valkarefältet eller tvättplatsen, alltså platsen där man tvättade sina kläder. Om vi överför det till oss själva så betyder det att om vi verkligen vill bli tvättade rena, så ska vi vända oss till Herren Jesus Kristus. Han som i Johannes 15:3 säger till sina lärjungar: ni är redan nu rena i kraft av det ord jag har talat till er. Så det är ingen tillfällighet att Jesaja sändes ut till just denna plats för att förkunna Herrens budskap för kung Ahas. Jesaja skulle också ta med sig sin son Sear-Jasub. Och i folkbibelns fotnot står det: Sear-Jasub betyder en kvarleva ska vända om. Och även vi ska komma ihåg att Gud har även i avfallstider alltid sina 7000 som inte böjer knä för Baal, men troget vandrar med Gud. Jesaja skulle gå och möta kung Ahas vid ändan till övre dammens vattenledning, på vägen till tvättplatsen eller valkarestället. Och vad ska Jesaja göra när han möter kung Ahas? Ja, vi läser vidare Jesaja 7, verserna 4 till och med 9. Och säg till honom: akta dig och var lugn. Frukta inte och var inte rädd för dessa två rykande brandstumpar, för Resin med arameerna och för Remaljas son i deras rasande vrede. Aram med Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt: låt oss dra upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss och insätta Tabals son till kung där. Men så säger Herren, Herren, det ska inte inträffa, det ska inte ske. Ty Damaskus är Arams huvud och Resin är Damaskus huvud. Inom 65 år skall Efraim vara krossat och inte mer vara ett folk. Och Samaria är Efraims huvud och Remaljas son är Samarias huvud. Om ni inte är fasta i tron har ni inget fäste. I den sista delen av vers 9 så står det i norsk översättning från 1978: vill ni inte tro ska ni inte bestå. Huvudtonen i Herrens budskap till Ahas var att han inte behövde frukta för maktalliansen mellan de två fienderna i nord. För Gud hade bestämt att deras planer inte skulle lyckas. Men frågan är, hur ska Ahas verkligen lita på det? Till att börja med så är han också mycket skeptisk Han är en tvivlare, för han lever ju inte själv i ljuset. Men hur ska han bli övertygad om att Jesaja budskap är sant? Gud har aldrig bett någon människa tro på något som inte vilar på en solid grund. Tro, det betyder ju inte att blind kasta sig ut på något och så säga: "Åh, jag har verkligen tro på Gud." För det är inget annat än dårskap och svärmeri. Och Gud har aldrig bett oss att handla så. Till exempel när det gäller vår frälsning, så kommer inte vi med ett litet lamm som vi bär fram som vårt offer. Utan vår tro vilar på det historiska faktum av Guds son, Jesu Kristi död och segerrika uppståndelse. Gud leker inte kurragömma med oss. Han ber oss aldrig att kasta oss ut i ett mörkt tomrum, utan han ber oss endast om att tro och lita på något som vilar på en klippfast grund. Och det är den enda grunden för tron. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus, skriver Paulus i 1 Korinthierbrevet 3, vers 11. Om en ärlig människa som inte känner Gud verkligen på allvar önskar att komma till Gud, så kommer han också att finna fram till en frälsande tro. Jag möter många som säger att de helt enkelt inte kan tro, men de är inte ärliga, för Gud förblindar inte människan. Men problemet är att människan vill inte överge sin synd, och man kan inte leva i synd och tro på Gud. Den människa som är redo att överge sin synd och vända sig till Kristus, den kommer också Gud att uppenbara sig för, så att han får erfara att Gud är verklig. Men vår värld är full av religiöst intresserade som inte menar allvar när det gäller deras förhållande till Gud. Så var det också när det gällde kung Ahas. Han tog inte Gud på verkligt allvar. Bara hör vad han säger, Jesaja 7, vers 10 till och med 12. Herren talade åter till Ahas och sade: begär ett tecken från Herren din Gud. Begär det nerifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: jag vill inte begära något. Jag vill inte fresta Herren. Gud visste att Ahas inte räknade med Gud, för han hade ingen tro. Och Gud vill genom sitt gudomliga tecken skapa tron i Ahas hjärta, medan Ahas väljer att kamouflera sin otro med hjälp av falsk ödmjukhet, och den finns det mycket av idag. Hur ödmjukt låter väl inte hans uttalande: jag vill inte begära något, jag vill inte fresta Herren. Men sanningen om honom är att han är en av de största hycklare du finner i skriften. Ingenting gör mig mera illamående än när bristen på tro kamoufleras som om det var ödmjukhet. Från vers 10 är Guds tilltal till kung Ahas ännu mera personligt. Och vi lägger märke till att trots kungens negativa hållning så säger Herren: Herren din Gud. Tecknet har en dubbel mening. Gud vill ge ett tecken som ska hjälpa Ahas att lita på Guds ord och Guds ledning. För det andra ska tecknet vara med och föra kungen i Juda in i en trygg grund i denna svåra situation. Men Ahas vilja är i fiendskap mot Guds vilja. Begär ett tecken, säger Gud. Jag vill inte, svarar Ahas. Innan vi går vidare ska jag bara göra dig uppmärksam på att tecknet inte nödvändigtvis betyder ett mirakel, utan när Gud uppfyller det han talat i sitt ord så är det tecken nog. Samtidigt ska det sägas att tecknet ofta står för ett under som blir gjort i en bestämd situation. Och vi kan säga att djupast sett så är tecknet här i Jesaja 7 kapitel en inbjudan till Ahas om att överlämna allt till Guds omsorg och ledning. Men Ahas vill inte. Gud kommer ändå att ge ett tecken, inte för Ahas, utan för hela Davids hus. Och tecknet skall, när tiden är inne, bli frälsningens tecken för alla stammar, folk och tungomål. Vi läser Jesaja 7, vers 13 och 14. Då sade Jesaja: lyssna nu, ni av Davids hus. Är det inte nog att ni vill trötta ut människor? Vill ni också trötta ut min Gud? Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Varje profetia från Gud vilar på säker grund, och om du vill veta om orden om jungfrufödseln är sanna eller inte, så kan du finna ut den saken genom att läsa de fyra evangelierna. Till exempel i Matteus 1, vers 18-23 står det: med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Jesaja 7:14 har blivit en av Bibelns mest kontroversiella verser på grund av profetian om jungfrun som ska föda en son. Otron försöker naturligt nog att så tvivel omkring detta löfte och försöker desperat men förgäves efter ett kryphål genom vilket de kan kasta ut jungfrufödseln. Striden har rört sig omkring betydelsen av det hebreiska ordet alma, som alltså är översatt jungfru. Men det faktum att ängeln citerar denna profetia från Jesaja 7:14, där han för Josef förklarar varför Maria är med barn innan de ingår äktenskap, det skulle vara ett tillfredsställande svar som pekar på att profetian talar om en ogift kvinna som inte hade haft någon fysisk kontakt med någon man. Ordet som används i Matteus 1:23 är det grekiska ordet parthenos, som definitivt betyder jungfru. Och när Herren förkunnar detta tecken för Ahas så säger det oss att Herren tänker genomföra sin plan, oberoende av den ogudaktige Ahas och oberoende av folket i Juda som avfallit från Gud. Herren ska själv föra Israels sak vidare. Johannes evangeliet säger i kapitel 1, vers 1 och 2: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och så kommer det i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Herren har gett dig ett tecken. Ta emot det i tro. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.